Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Joakim Ernstsson är född i Uddevalla 1982 och är handbollsfostrad i klassiska kroppskultur. Efter några år i Redbergslid gick resan till Kolding och Holstebro i Danmark. Hans spelarkarriär avslutades dramatiskt i Lugi i oktober 2014 efter att ha blivit seriesegrare 2013 och spelat den där finalen mot Alingsås 2014. I det här avsnittet av Lunds stolthet får vi höra vilken makt klisterlobbyn egentligen har, hur man vaggas in i en falsk trygghet inför matcherna mot Veszprém och hur en bussolycka på E6an med Lugi delvis räddade hans liv liggande på golvet i arenan i Lund. Det här är Lunds stolthet. Men först får vi veta lite mer om Joakims klädstil. Som
jag hade en ganska låg profil. Ja. Ganska länge. Körde mycket mjukisbyxor. Lite goda tofflor. Även i skolan.
Ja.
Ganska långt upp i åldern.
Till dina föräldrars stora glädje.
Ja, jag var väldigt balanserad. Skulle jag själv kalla det. Jag har ju en 8-åring nu. Och hon börjar ju redan bli 12-åring. Jag blev inte tonåring förrän jag var
tonåring.
18 kanske. Så det var ganska sent. Nej, men jag spelade handboll. Hade det kul. Ja. Det var mitt liv.
Skötte du dig i skolan också samtidigt? Eller hur funkar det?
Jag gjorde väl det. Ja. Det gjorde jag. Ja. Absolut. Det var en viktig del. För lite lundensis på det sättet.
Ja.
Det är något så att jag hade en massa krav hemifrån. Men jag var ganska noga med att sköta mig. Men som det var på den tiden så jag testade ju på, spelade ju lite pingis och lite innebandy och fotboll spelade jag ju länge.
Var du duktig i det också eller?
Ja, nej, jag var en sån centertank. Jag var ju mycket större än alla andra. Så det var ju
centertank.
Det var det jag levde på. Antingen var libero och bara kötta alla eller så var jag centertank och
Micke. Och kött alla.
Ja, kött alla det med. Jag var ingen finlirare direkt.
Nej. Men de behövs ju.
Ja, absolut. Men det är svårare när folk växer i kappen. Då har man inte så mycket kvar sen.
Men är det väl lite likadant på handbollsplanen, tänker jag? Att de som är stora till en början har det gratis, så att säga. Och sen så, när de andra växer i kapp så
ja.
Kommer det verkligen i kapp dem.
Ja, men så är det. Och har man då inget annat så är det ju, då har man ju ofta nöjt sig. Och inte behövt kämpa egentligen på samma sätt som andra. Och det biter den ofta i svansen.
Ja. Men, och då Uddevalla, det heter inte Uddevalla HK utan det heter då?
Gymnastikföreningen Kroppskultur.
Kroppskultur, ja.
Det finns ju Uddevalla HK också.
Ja, det finns ju faktiskt. Ja.
Det är en skitförening.
Nej, den här podden kommer bara gå ut i lokala sammanhang.
Per Johansson är ju Uddevalla HK.
Just det.
Från början. Mm. Nej, men det är ju en gammal anrik klubb. De var ju, när jag var ung, redan på 80-talet, men på 90-talet var det ju framgångsrik klubb. Många liksom hade landslagsspelare och gjorde väl ett avtryck i den gamla handbollskartan i Sverige. Det var ju liksom den klassiska lagen, Saab från Linköping.
Just det.
Kroppskultur, det är ju lite roliga namn också. Ja. Kanske därför man, det klingar ju på ett annat sätt.
Polisen fast var också ett lag.
Ja, Stockholmspolisen. Ja. Så det är gammal klassisk lag, mycket historia. Många gamla uvar. Liksom våran vaktmästare i Agnebergshallen där vi tränade varje dag. Han var ju gammal OS-spelare liksom, i handboll. Fridell, han gick ju bara där och myste. Det var ju mycket sånt som fanns runt omkring en, utan att man egentligen tänkte så mycket över det. Men, nej, men det var väl framförallt Ulf Schevert hade jag ju som tränare mitt första A-lagsår. Då var jag ju, jag var ju 16. Då var jag ju lite sådär gammal ungdomsstjärna typ. Aldrig tränat ordentligt hela sitt liv. Och så kommer Ulf Schevert, han har ju lite gammeldags men tydliga instruktioner. Att man ska liksom ut och springa de här 2,5 milen bara för att stärka karaktären på försäsongen. Det var väl där man förstod att nu får man ju liksom dra upp brallorna och köra.
Upp med de där mjukisbrallorna.
Ja.
Eller du hade bytt till jeans?
Nej, då hade jag nog fortfarande mjukisbrall.
Ja,
det är ganska länge. Men det var Ulf Schevert som liksom öppnade ögonen för att man ska träna och hur man tränar. Och att det, även om man har bra löphuvud, som man kallar det, att man kan maska hit och dit utan att det märks, så måste man träna. Så är det. Sen jag hade ju varit en talang och levt på det. Och det går ju till viss del. Men där var det dags att köra igång. Och det märkte man ganska snabbt när man fick spela mot Jimmy Jonsson i Guif. Jag var 16 år.
Ja.
Han körde ju liksom en knytnäve i lungan på mig direkt. Och så får jag ju köra den matchen. Men det var ju en annan värld.
Och du tittade lite grann på domaren? Eller
nej? Ja, de visste ju exakt vad han gjorde. Men han hade ju jobbat upp så han fick göra det.
Ja.
Mm. De första matcherna jag gjorde som 16-åring var i Elitserien. Då åkte vi ur Elitserien.
Den säsongen?
Den första. Mm. Sen harvade vi i Division 1 ett tag. Jag var ju liksom 17-18 år. Ja. Så det var ju svinbra för mig.
Exakt.
För det, jag fick ju spela jättemycket och fick utvecklas i den takten jag behövde utvecklas där. Hade jag varit ett elitserielag jag kom upp i, så tror jag ju, då är ju konkurrensen hårdare och då är det ju lättare att glömmas bort och tappa sugen och inte vilja mer. Till Japan och spela. Vi hade någon vänstad där.
Mm-hmm.
Hade Peter Kant som tränare. Och då hade de kommit på att vi skulle spela turneringen utan klister.
Perfekt.
Ja, det är ju snack om det nu att de ska införa det igen. Men det här var ju 15 år sedan. Så efter 5 minuter första matchen så gick det inte att hålla bollen längre när man blev lite svettig. Så då tog jag alla klistren och förstörde bollen. Och Peter Kant, han lovade att han skulle kämpa för klisterfrågan.
Uh-huh.
Så det är mitt minne av Peter Kant. Det gick inte så bra spelmässigt den säsongen, tror jag.
Nej.
Men vi kämpade.
Men var det just i Japan som man inte skulle spela med klister? Eller var det,
nej, det var någon sån specialturnering när man skulle testa det.
Mm.
Och vi var där och... Ja, jag vet inte vad vi gjorde där egentligen. Men det var...
Ja, men ni var där, det var gött.
Ja, men vi hade någon specialboll, men det var ju omöjligt. Och man fick ju köra sån slungkast, liksom. Partly cup. Det är omöjligt. Det går ju inte att flippa direkt.
Men vad är det om vi kastar oss ner här för de som aldrig har hållit en klisterboll. Vad är själva grejen med det här med klistret?
Ja, men det är ju att
för en utomstående betraktare kan det verka otroligt märkligt.
Ja, det är ju lite motsägelsefullt att man ska ju kasta iväg bollen. Och då är det ju konstigt att man har klister på handen. Ja. För rent generellt så fäster ju klister. Men det är ju att man ska ha den perfekta kontrollen så man kan göra precis vad man vill med bollen. För den är ju lite för stor egentligen för att man ska kunna hantera den 100%. Men det är ju att det är ju en teknik det också att kasta en boll med klister. Det märker man ju när bollen flyger upp på läktaren varje gång. Mm. Och så ska någon gammal ortoped liksom kasta tillbaka den. Då åker det ju alltid ner raden framför i huvudet på någon stackars barn som sitter där. Och det är ju för
som får klister i håret.
Man måste liksom skruva på något sätt iväg bollen för att den ska lossna. Men klistret är ju A och O för att kunna göra saker som man inte annars hade kunnat göra med bollen.
Och vad är det man kan göra som man inte kan göra annars?
Man kan ju skruva, man kan ju inte tänka på att man behöver hålla bollen utan att man tänker på vart bollen ska och vart man ska skjuta istället. Så det är ett moment som sätter sig i ryggmärgen egentligen hos alla som har spelat med klister.
När man går från att inte spela till att spela med i den åldern så är det egentligen det är två olika tekniker helt och hållet.
Ja, det som är det ju. Och det första året så är det ju mer att nu ska vi lära oss att passa igen. Ja. För det är ju liksom 90% av alla passningarna sitter ju inte i händerna det första året man spelar med klister. Så är det. Det är ju helt annan sport egentligen.
Men om man hade gjort bollen mindre då? Alltså för
ja, det hade nog funkat. Ja. Tror jag. Men ja. Av någon anledning så har man för stor boll.
Har du någon aning när kom klistret in?
Nej, ingen aning. Nej. Det var ju såna här gamla läderbollar förr i tiden. Mm. Med snörningen skit ju. Precis som gamla fotbollar. Mm. Jag har ju känt på sådana och de är ju, jag tror inte de hade ju gamla koda från björkarna liksom. Så det var ju, utvecklingen har ändå gått framåt på något sätt. Men det är ju konstigt att man har gjort bollen för stor egentligen. För handen.
Lite ologiskt är det ändå. Ja,
man hade ju kunnat göra mindre från början och slippa klister.
Eller finns det någon sån här stark klisterlobby inom handbollen?
Ja, nu kanske finns det.
Som driver.
Det är omöjligt. Att, ja. Det är som oljelobbyn.
Ja, exakt. Jag vet inte om det är så mycket pengar i klisterbollen.
Kanske.
Ja, man vet inte.
Man använder jävligt mycket i och för sig.
Det borde väl vara så att hur mycket används det på en match?
De är ganska stora, de här burkarna. Men det är från spelare till spelare. Men det är säkert en sån halv burk. Och det, vad kan en sån kosta? Jag har ju aldrig köpt en klisterburk. Men det är säkert 300 spänn.
Det
kan jag tänka mig.
Ja, du ser, det är klisterlobbyn.
Ja, det är förmodligen det. Jag har ju sett såna shorts som kan stå av sig själva. För att man, vissa går och liksom tar på sig själv med klisterhänderna hela tiden.
Ja.
Och så blir kläderna blir förstörda. Men också att man har det på skorna. Och man, tidigare, jag vet inte om man får det fortfarande. Men alla gamla Uber hade ju klister överallt på kroppen. För att alltid ha det tillgängligt. Om man nu skulle krama om någon och bli svettig. Då måste man liksom kunna fånga bollen sen. Och det var ju vanligt att man hade klister på insidan av handlederna. Speciellt då att man kanske kunde använda det i försvaret också. Uh-huh. Man råkade komma åt någons hår eller något sånt. Det förekom ju.
Ja. Det är bättre än ett slag i lungan kan jag känna.
Ja, det beror ju på hur långt hår man har. Vilken man modig fick ju några klister klumpar i håret kan man säga.
Ja, han klippte sig efterhand också.
Han klippte sig. Mm. Insåg ju rätt. Men sen så gick jag ju till RIK i Göteborg. Det är ju naturliga flyttmönstren på västkusten är ju att, eller då var det ju att alla flyttade till RIK, eller till Göteborg egentligen, och spelade något lag där. Nu är det ju lite annorlunda med Alingsås och ja, handbollskartan har vi skrivit om lite. Då var det ju bättre resurser kan man säga. Men det är väl det de har betalat för efter. Det var ju lite som det var på den tiden, att det var liksom några starka män som styrde det lite som de ville.
Ja.
Som om det inte fanns någon morgondag.
Ja. Det brukade finnas.
Det löste sig alltid morgondagen.
Ja.
När de fortfarande ville och kunde och kände att det var kul.
Ja, okay.
Och det... Mm.
Det här var väl en period när RIK också vann?
Innan jag kom, ja. Nej, men jag skulle flytta till Göteborg och fixa de hade en lägenhet som jag kunde ta över från en annan spelare. Så kom jag dit, så var det ju Martin Frändesjös lägenhet.
Ja.
Han skulle köpa något hus i Örgryte, som jag hjälpte till att måla sen i och för sig, men det är en annan historia. Men då öppnade dörren, och det här var ju precis efter SM-finalen. Så stod det ju kanske 25 vinflaskor inne i köket. Och han var lite halvgroggig. Då hade de ju firat att de vunnit SM-guld, såklart. Han hade inte städat riktigt. Men jag tackade ja till den lägenheten. Så det, där bodde jag sen. Men vi gick till final första året jag spelade där.
Ja.
Förlorade mot Sävehof. Det var ju Laholm och Kim och
just det.
Spyros Balomenos. Mm. Och en massa andra figurer. Det var ju precis när deras storhetstid inleddes där, efter Hammarby. Eller innan Hammarby kanske. Ja.
Mm.
Och sen gick det ju utför. Den blev konkurs och grejer.
Men om man glädjande tittar på, vad säger du för din egen skull, om man kollar på Wikipedia så står du med i guldtruppen från året innan då.
Ja, det var bra.
Så vi behöver inte...
Nej, jag har ju tagit SM-guld också. Då.
Ja, exakt.
Det är skönt.
Frändesjö spelade, var han kvar i truppen?
Han var kvar i truppen.
Mm.
Han brukar sitta på innebandysarg nere på vänsterkanten på träningarna.
Mm.
Och sen backar han in bilen för att han ska kunna åka hem snabbt efter träningen. Så han var inte supermotiverad de sista åren.
Wislander var också där.
Mm, spelade med. Och sen blev han tränare. Då hade vi Bagarn som tränare min första säsong. Nej, men det var ju också som en pojkidol.
Det måste det ju vara ändå.
Ja, så det var ju helt orimligt egentligen. Jag spelade med Wislander och Frändesjö. Det var ju sådana man bara sett på tv. Så det var coolt. Jag har en gammal VHS-inspelning kvar som jag digitaliserat. När vi mötte Lugi i idrottshallen. Det var min första säsong i RIK.
Mm.
Jag håller på att skjuta i krysset och sånt. Jag är säkert 10 mål.
Mm.
Vi vinner. Christian Meijer springer kontrar och stödde på kanten. Kom ju tillbaka till kroppskultur min första match med Erik och förlorade. Fick rött kort och var allmänt övertänd i Agnebergshallen, min gamla hall.
Du, nu skulle du visa vad skåpet skulle stå.
Men det gick ju sådär. Så är det.
Men rött kort i vilken minut är ju frågan också.
Jag vet inte.
Kan ju vara värt det också.
Jag har nog gjort 10 mål innan i alla fall. Så det var nog, det var inte första halvlek.
Ja, det kunde det vara.
Ja, på den tiden. Nej, men det var ju bästa utbildning jag kunde få.
Ja.
Speciellt från tränarna. Som sagt, de här männen bakom. Det var ju Reine Pedersen och Ola Lie. Sådana som man inte hör så mycket om. Men de hade ju stor input på träningarna. Hur man spelar, hur man tränar.
Och vem var de?
Det är ju de här i bakgrunden.
Ja, just det.
Visa männen, de som bestämmer.
Mm.
De som liksom valde spelare och sådär. Så länge det höll.
Mm.
Men det, de styrde ju mycket tränarna också.
Mm.
Och det var ju den här RIK-skolan. Man skulle träna och spela på ett visst sätt.
Mm.
Men,
och vad är det för sätt?
Nej, men det var kollektivt tänk. Spelmässigt. Och sen... ja, man skulle liksom fasas in i formen. Det var ju lite landslagsformen också.
Mm.
För det var ju samma tänk. Det var ju röd tråd. Drott, RIK och landslaget. Och det var... Det var ju så det bestämdes vad man skulle göra, hur man skulle spela. Nu ska vi liksom spela på det här sättet och spela RIK och så, och spela landslag. Så så. Det också bet ju landslaget lite i svansen när det försvann. Då blev det ett litet tomrum där. Mm. Man visste inte riktigt vilken ben man skulle stå på. Nu har man ju fått upp strukturen igen, känns det som.
Mm.
Men det hängde ju mycket på de individerna som var inblandade då också.
Kanske svårare att få till ett bredare urval i alla fall.
Ja, nej, det var ju omöjligt.
Ja.
Ax ner. Så kan du ta det med han. Möjlandskampen han gjorde. Det är ju ingen slump. Ja, jag är Erik och 3 år. Mm. Sliter jag av hälsenan. Så en säsong i mitten där försvann ju.
Mm. Var det så länge du fick vara borta eller?
Ja, det var 9 månader. Så det var egentligen en hel säsong.
Och slet av den på match?
På match, ja. I Heidhallen i Göteborg. Svinkallt i hallen. Det kändes som att de kastade in en stol på hälsenan på mig. Jag tittade bakåt, men det var ingen stol där.
Är det så det känns?
Ja, det var helt fruktansvärt. Eller det var inte så fruktansvärt, det var bara konstigt. Men sen, vi hade ju som tur var så här, sjukvårdare i hallen med morfintabletter. Så sen var det så jävla gött där på kvällen, mådde jag. Johan Eklund fick duscha mig naken i en rullstol när jag var helt morfinhög.
Ja.
Då, ja. Jag vet inte, jag tror jag uppskattar det mer än vad han gjorde. Men nu har ju de flesta bra agenter liksom, som har bra kontakter, och det är man ung, vill ut, då är det ju den vägen att gå egentligen. Om man inte känner folk själv. Man är ju grön liksom, förhandlingsmässigt och sånt också. Man kan ju bli ganska lätt överkörd av proffsklubbar. Om man inte har rätt rådgivare. Så är det.
Alltså hur funkar
det? Det byggs ju upp under tid ofta. Det är någon som hör någonting. Och sen är det ju också mycket individstyrt. Vem är tränare? Vilka gillar tränaren? Vem är sportchef? Vilka gillar sportchefen? Så följer man spelare löpande. Det är inte så att man får ett videoband liksom på Joakim Ernstsson i Danmark. Utan det är...
Annars har du ju en VHS. Från...
Jag har ju en jävligt bra från
idrottshallen.
Dålig kväll, men man ser att det är jag. Nej, men...
Alla är ur fokus utom du.
Ja, av en händelse. Ja. Nej, men det är ju det är nog mer en löpande process det här, det första steget. Sen kanske det är mer när man vet vad man får. Då är man ju bara en ung spelare som är svår att värdera kanske.
Varför ville du gå till Danmark, eller hur blev det så?
Jag träffade ju min fru. Träffade henne, hon bodde i Stockholm. Vi hade lite god pendling där fram och tillbaka i något år. Jag bodde i Göteborg. Sen så kände vi att nu får vi flytta ihop. Hon spelade i Skuru handboll på den tiden. Så hon bodde i Göteborg, tränade med Sävehof 2 gånger i veckan. Och sen pendlade upp till Stockholm och spelade match med Skuru och jobbade lite där. Och, ja, det var en riktig hittepålösning. Sävehof lät väl henne göra det för att de räknade kallt med att hon skulle flytta till Göteborg och spela där året efter. Men då flyttade vi till Danmark, till Kolding, där bägge kunde spela på hög nivå.
Mm.
Och där var vi jag var där i 2 år, hon spelade i 3 år. Jag började med att flytta till Holstebro sen, så spelade jag där i 4 år. Så 6 år i Danmark sen.
Var i Danmark är vi nu?
Vi är ju precis över bron till Jylland härifrån.
Mm.
Så det är 1 timme ner till Tyskland och 2-3 timmar upp till Fredrikshamn.
Mm.
Så det är ju grötigaste Jylland egentligen.
Mm. Mm.
Nej, ja. Det säger de väl inte själva. Men
nej,
det är det.
Nej, gud nej.
Och det är ju, Jylland är ju som åker till Norrland, känns som. De tittar mycket inåt. Gillar sig själva. Och det är ju där festerna är. Det är där handbollskulturen och historien finns. Det är där rivaliteten mellan klubbarna. Det är ju litet Danmark, så allt är nära. Så det blir ju tajt och tätt och heta drabbningar. Och sen har det ju försökt så liksom utvidgas till Köpenhamn och sådär, men det är lite konstgjord andning. Då har de inte den här historien att gå tillbaka till, och det såg vi nu att det funkar inte riktigt med Kolding Köpenhamn varianten där som man försökte.
Och hur var livet i Danmark? Var det liksom, ni hade ju varandra i alla fall.
Ja, vi hade ju svinbra. Livsmässigt hade man ju inga problem överhuvudtaget. Det är ju drömliv. Man fick allting. Man fick ju mat, man fick husrum, man fick liksom lön. Man behövde inte göra ett skit om man inte ville. Man var ju där för att spela handboll. Det enda man gjorde var att spela handboll. Man hade ju oceaner av tid. Mm. Om man jämför med att ha, liksom, ha barn. Mm. Så det, där och då tyckte man kanske var jättejobbigt. Men det, backspegeln, så var det jävla räkmacka.
Vem spelar du med i Kolding? Är det någon som vi känner till som vi liksom borde...
Jag spelar ju med, det var ju mycket svenskar där. Jag spelar ju med Olander, målvakten. Mm. Jag hade ju Sivertsson, bröderna, både som tränare och medspelare. Framförallt Sebastian Seifert var ju där och spelade när jag var där. Mm. Vi låg ju också golv i hans hus tillsammans. Och drack vodka cola.
Samtidigt.
Det blev väldigt stora lister till slut.
Ja, just det. Det är en väldigt stor spalt.
Det blev sådana fotlister fast liggande. Patrik Olsson. Han spelar ju med i Kroppskultur också. Och senare även i Holstebro. Mm. Så
ni följdes åt?
Vi följdes åt. Mm.
Men och hur är din danska egentligen?
Riktigt dejlig.
Är det så?
Nej, men jag kan... under berusning är man ju betydligt bättre på det mesta. Men danskan är ju med fördel talas under berusning. Mm. Så då grötas det till lite extra.
Det tycker även danskarna.
Ja, men jag tycker ju själv att jag kan prata. På Jylland tycker man ju absolut att jag inte kan prata.
Nej.
Gick jag in och beställde en killing sandwich, så började de prata på engelska med mig. Mm. Så här härligt danskt arrogant.
Det är Nordens fransmän.
Ja, absolut. Mm. Och speciellt där uppe Holstebro. Mm. Där de förstår inte själva vad de säger. Så det, där är det ju lite uppförsbacke. Men jag tycker själv att jag förstår, och jag tycker att jag gör mig förstådd. Men det är inte alla överens med mig. Sen är inte lika bra som min fru, som hon gick i dansk kurs också och blev lite mer integrerad också.
Ni vinner inte danska ligan, va? Någon gång, men...
Nej, förlorade final där igen i Kolding. Sen vann vi ju lite danska kuppen. Mm. Det är ju stort i Danmark.
Mm. Jag ser det.
Ja. Mm. Vann ju det med Holstebro. De hade inte vunnit så mycket tidigare. Sen kom vi trea i ligan. Slog ju GOG med Ulf Schevert som tränare, och Fredrik Petersen och Olof Ask som spelare. Så det var ju... Holstebro har ju hållit i ganska bra sen dess. De är fortfarande högt upp i ligan.
Men spelade ni lite Europaspel och sådär också?
Ja, det gjorde vi. Kolding spelade ju Champions League. De vann ju året innan jag kom.
Jag ser ett mönster. Jag ser ett mönster.
Ja, allt fallerar.
Ja.
Jag spelade Champions League. Jag spelade Champions League med RIK. Jag spelade Champions League med Kolding. Har gjort de här bortamatcherna i Värsbrem liksom, när man har tinnitus i 4 veckor efter.
Ja, så var det så redan då?
Ja, det var sjukast. Den gamla hallen i Värsbrem, där var det ju, det var fullt med pelare, så det var ju ingen som såg någonting. Uh-huh. Så det enda de gjorde var ju att låta liksom. Och det var sjukaste upplevelsen någonsin. Det var en konstant brus av tutor i 60 minuter. Så man hade liksom...
Tror du att tränar de med det? För jag tänker att det måste vara väldigt svårt med kommunikationen.
Nej, de är ju vana vid det. Mm. I och med att de spelar med det hela tiden. Det blir ju en chock för alla som kommer dit för första gången.
Så det är väl lite som folk som kommer och spelar typ mot Galatasaray i fotboll. Ja. Det är en enorm chock av den här grytan.
Det är nog 3-5 måls handikapp. Liksom. Bara av att man inte kan förbereda sig på det.
Men är det liksom bara ett allmänt... brus, eller är det också så att man känner att man själv är liksom attackerad, eller?
Där är det ju liksom, du är ju 2 millimeter från att bli attackerad. Det är väl den känslan de vill måla upp.
Aha, okay.
Sen tror jag de är ju rimliga liksom, människorna. Mm. Så man blir ju inte attackerad, men de vet ju vad som krävs för att påverka.
Och störa.
Ja.
Mm.
Och det funkar. Så är det. Mm. Nej, men jag, Dejan Peric, en gammal målvakt som stod där då. Jag la ju en straff på han som han limmade med armbågen.
Va?
Ja, han satt där mellan armbågen och höften.
Okej.
Okay. Låg ju under med 10 kanske.
Uppladdningen när man kommer dit, är det likadant då? Att det är liksom man får den känslan redan från början? Liksom, att de låter en veta på hotellet var man har kommit? Eller är det...
Nej, man är superomhändertagen.
Ja.
Det är en sån falsk trygghet. Mm. Man får någon god soppa med en vit limpa och de gör allting för en. Man kör hit och dit och allt är supertrevligt. Och sen bara kommer chocken när man väl sitter där. Springer in på matchen.
Det är genialt alltså.
Ja, absolut.
Det är det.
De har framgångsrecept.
Man vaggas in i en falsk trygghet och sen får man sig ett slag i lungan.
Mm, typ.
Kommer det sig att du kommer till Lugi?
Ja, det är också en lång historia. Jag har ju en storebror som är 7 år äldre än mig. Som var en sån övervintrad student. Nationsombud på Smålands nation. Han spelar fotboll i Lokomotiv Lund med Emma Adebo i alla fall. Och så, ja, de hade någon slags kontakt. Och min kära bror sa alltid att ja, men Lugi är bra. Jag tipsar Emma. Alltså bara, vi hade väl kontakt under 10-15 år kanske. Väldigt sporadiskt. Men sen så, Lugi var ju på helt rätt ställe. Jag ville flytta hem. Jag hade fått första barnet. Jag ville liksom spela fortfarande. Ville något. Och jag ville komma till en klubb som ville något också. Och Axnér är jävligt bra på att sälja in både Lund och Lugi. Så det var ju bidragande orsaker till att jag kom hit. Men det var ju, först och främst var det för att jag ville vinna SM-guld och spela i ett bra lag. Nej, men det var ju, vi hade ett superbra lag.
Och hur ser det här laget ut när du kommer dit?
Det var ju Albin Tingsvall, Hallberg, Gummi, Meijer, det är Espen i mål, Jakob, Leonberg. Vi hade ju, ni kommer ju säkert glömma massa.
Ja, men det man hör, du målar en ganska stark.
Johannes Hippe kom ju hit under säsongen. Mm. En supervärvning liksom.
Norrmannen.
Ja. Som gjorde starkt avtryck. Men vi skulle ju vunnit. Det var ju framförallt den när vi förlorade mot Drott i semifinal.
Mm.
När vi, det är sjukaste matchen någonsin, Drott borta. När vi leder, har friläge. Det är typ 30 sekunder kvar.
Mm.
Vi lyckas missa. De gör mål. Blir förlängning, vi förlorar. Och sen förlorade vi ju sista matchen här. Men då, det var ju fjärde matchen i Halmstad.
Mm.
Där var vi ju, vi hade redan liksom räknat hem det. Mm. Där var vi så säkra på att nu är det klart.
Mm.
Och så var det inte det.
Nej.
Och sen lyckades vi förlora hela pissmatchen här hemma också. Den där bollen var den över mål eller inte när Albin gjorde mål sista sekunden. Som blev bortdömt och det blev ju rabalder om det och fram och tillbaka. Och sen så vinner Drott mot Kristianstad i finalen.
Men du, sen säsongen efter det...
Jag svider fan fortfarande.
Ja, jag märkte det, det blev lite tyst.
Jag pratade med Axnér om det några gånger också. Det är liksom, man blir förbannad inombords.
Mm. Ja. Det är en... Ja, nej, men det är en del som är oförlöst där helt enkelt.
Ja, det är fanta med.
Mm. Mm. Och sen till säsongen efter så mönstrar ni på ungefär samma lag ju.
Mm.
Plus då Järnamyr kanske. Och,
Ja, då var vi ju...
Om möjligt ännu starkare.
Ja, absolut.
Man pratade om den kinesiska muren var väl då som...
Ja, och då gick vi ju till final. Allt gick ju planenligt.
Ja.
Vi slog Kristianstad i semifinal var det väl. Den finalen där fick jag ju någon slags förepisod till mitt hjärttrauma.
Ja.
Som kom sen säsongen efter. Men det var ju ingen som förstod det då. Man gjorde ju liksom alla undersökningar som man kunde göra.
Den här biten tänkte jag, den minns du ju själv.
Ja, men det gör jag. Men det...
Vi leder med 4 bollar och sånt där.
Ja, och jag går upp och ska slå en pass i 6-5 tror jag det är. Eller 6-4 eller sånt där.
Mm. Det går bra nu, kan man säga.
Ja, det går jävligt bra. Det är klart liksom. Ja. Fan vad gött. Ska defilera hem. Mm. Och sen så får jag en smäll i bröstet. Men jag tror det är när jag liksom reser mig upp eller när jag, ja, som jag känner någonting. Då är i efterhand så jag har ju fått arytmi på hjärtat förmodligen då också. Att hjärtat har rusat. Men då har det ju inte gått så långt att jag svimmar av eller något sånt. Utan då, det är bara en försmak. För jag har ju... Jag har en gammal hjärtmuskelinflammation som är ärrvävnad, ärr på hjärtat som gör att man får arytmi, att hjärtat slår lite oregelbundet och kan rusa. Det vet vi ju nu, men det visste vi ju inte då.
Nej.
Så då trodde man att det var en blåmärke på hjärtat eller något sånt. För man gjorde ju ultraljud, kollade hjärtat, det var ingenting man såg då.
Du var på planen och känner att
ja, jag blev helt illamående och liksom, eller det var något konstigt som jag inte kände igen som jag aldrig hade haft tidigare. Och sen så fick jag gå av och sen fortsatte det. Så låg jag där bakom bänken. Det var inte heller optimalt kanske. Och så till slut blev jag utrullad och fick gå till sjukhuset i Malmö. Och så fick jag reda på att Alingsås hade vunnit också. Det sved ju mer i hjärtat än arytmin. Där och då gjorde det.
För där och då så blir det ju extremt dramatiskt.
Ja, det, där uppfattar jag ju allting. Och det är bara, känns bara konstigt. Men det är svårt att sätta finger på vad det är som är konstigt.
Har du någon känsla så här, men nu jag måste in igen? Eller liksom... Kan det här ska bara lugna sig så ska jag in igen.
Ja, men problemet var att det liksom, man hade sån illa varslande känsla i kroppen.
Mm-hmm.
I och med att det var någonting som jag aldrig hade upplevt förut. En smäll liksom och att det gör ont och sådär. Det är lite vardagen som handbollsspelare. Men det var just den här olustiga känslan som man tog med sig. Det är den jag inte hade sen nästa gång. För då gick det så långt att jag inte var med i matchen. Då var jag avsvimmad på ett annat sätt.
Hur sker liksom dialogen med läkare och med liksom något form av medicinsk team både i och kring Lugi men också...
Ja, nej men jag har gjort tidigare, jag har gjort hjärtscreening flera gånger om. Ingenting som har uppmärkts där, eller upptäckts där. Jag har gjort det både med landslaget, jag har gjort det i Göteborg med RIK. Så det hade liksom inte kunnat upptäckas det jag har om man inte hade gjort en magnetröntgenundersökning av hjärtat. Och det gör man om man inte är sjuk. Och jag kände mig inte sjuk, jag var inte sjuk.
Nej.
Så det är ingen som hade kunnat gjort annorlunda.
Ja, för jag förstår ju att det blir ju en ganska skärad stämning även runt omkring dig just där i Malmö Arena. Man vill veta hur är det egentligen med dig. Det verkar svårt att få veta det där och då.
Ja, men det var ju... De såg nog på mig också att det var någonting som annorlunda. I och med att det var någonting annorlunda.
Jag vet att jag frågade Emma om den här episoden. Men han sa att han var ute och hämtade guldhattarna. Och kom tillbaka in och så är det liksom...
Även det var ju orimligt det också. Det är inte riktigt allt medvind och nedförsbacke i de här avgörande lägena.
Nej, det är de här finalerna. Alltså. någonstans där i oktober 2014 så spelar vi mot Kristianstad hemma. Och då får du ingen smäll.
Nej, utan då är det bara att jag går på ett genombrott för frikast, sen ska jag lägga frikastet. Och så bara liksom, svartnar det. Och det är heller inget. Jag hinner ju liksom sätta mig ner på knä. Jag märker ju att något är rising. Men sen har jag inget minne förrän jag vaknar upp och det känns som jag har varit ute och sprungit intervaller. Trots att jag ligger ner på marken. Att jag har liksom 10 sjuksköterskor och 4 hjärtspecialister runt mig. Plus en brandman som tränare. Så det är... Ja.
Du befinner dig i rätt stad när det här sker i alla fall.
Och alla är helt upprörda och chockade och jag fattar ingenting.
Vad är det som händer på plan? Har du fått det återberättat för dig? Liksom?
Jag får ju arytmi. Hjärtat rusar så det stannar. Mm. Men det som är en fördel med en lagidrott är ju att man har lagkamrater som tänker på en. Så innan jag typ har ramlat och slått i golvet så har ju Jonathan Leijonberg sprungit ut till hjärtstartan och hämtat den.
Jaså.
För han kände att det här är, nu händer det någonting. Så han var ju på väg liksom. Han reagerade ju på det sättet. Och det var ju dels på grund av liksom min historia. Mm. För att det var någonting. Men också att våran busschaufför hade ju fått hjärtstopp på vägen upp till Önnered.
Busschaufför?
Ja, under den säsongen. Så här, vi körde ju av vägen, typ på E6an, precis innan Kungsbacka. Och vår massör fick liksom hålla våran busschaufför vid liv. Så han överlevde. Mm-hmm. Men jag ligger och sover bak i bussen, liksom vaknar upp och att jag står på rutan. Så här, och att vi ligger 45 grader i diket. Och då hade vi ju fått en genomgång. Vad ska man göra när det här händer? Hur fungerar en hjärtstartare? Var finns hjärtstartare? Så det var ju helt sjukt att det hade hänt innan också. Men då reagerade...
Och att folk faktiskt hade lyssnat på den genomgången.
Ja, yeah. Men då reagerade han med att liksom springa ut dit. Så jag fick ju den så fort som möjligt. Det fanns sjuksköterskor, det fanns liksom läkare på plats. Basti körde ju hjärt-lungräddning som brandman han är. Så det var ju som att ligga på akutbord och få hjärtstopp liksom. Mm. Så jag, och det här märker jag ju ingenting av. Jag vaknar upp med en liksom uppklippt matchtröja och 160 puls typ. Utan att förstå varför. Och efter det har jag ju liksom mått bra.
Men du, ni gör någon operation till detta?
Det är ju en operation för att operera in ICD som det heter. Ja. Det är ju en pacemaker som har inbyggd defibrillator i sig. Så det är ingen operation på hjärtat utan det är att operera in den och koppla den till hjärtat.
Ja, just det.
Om någonting skulle hända sen. Och det är 7 års batteritid på den.
Men det är ingen jätteoperation egentligen, att den sker via...
Ja, det här är ju rutin.
Ja.
Jag var vaken när jag opererade. Jag fick ju gå hem samma dag sen.
Är det sant? Var vaken när det gjordes?
Ja.
Lokalbedövning?
Mm. Den ligger precis under huden. Så man ska ju kunna ta ur den och byta den också.
Okej. Okay. Och den ska hålla styr på liksom en jämn rytm då?
Ja. Den är kopplad till hjärtat så händer någonting. Om det blir så här arytmi och hjärtat rusar så ger den en stöt. Så det återställs. Mm. Och sen så är det ju också en pacemaker så den kan ju liksom... hålla takten om det blir för lågt.
Men ja,
det är ju mest om man blir gammal och sliten.
Ja, då har du den redan på plats.
Yeah. Ja, skönt.
Den vägen vi alla vandrar till slut, den har du redan.
Det är så här man får stänga av sen när det blir dags. Liksom. Man blir ju absolut vara aktiv. Det är ju, egentligen är ju sannolikheten väldigt liten för att någonting skulle hända. Men det är ju om den slutar fungera och man får en smäll samtidigt och att hjärtat får arytmi. Det kan ju hända. Och riskerna är ju mindre om jag inte spelar elitamål. Så,
ja.
Så det var ju inget val egentligen. Jag var ju ganska färdig också.
Du var 33, 5, 3?
33, 2. Jag är gammal och sliten. Jag är 65 i kroppen. Mm. Så jag var förbrukad på många plan.
Ja.
Gick på rutin de sista åren.
Mm. Men det var det där SM-guldet som du skulle...
Ja, det skulle ju tas.
Klämma.
Ja.
Men så de
slutade... bara på Wikipedia istället.
Ja, exakt. Men det, vi ska inte nämna det igen. För då kanske det någon som går in och redigerar det.
Ja.
Men du blir ju tränare i Lugi sen.
Ja. Nej, men det var ju kul att få vara med. Liksom, inte bara bryta rätt av. Det hade nog varit tufft. Och det har man ju märkt nu efter. Det är ju... Man saknar ju inte att spela handboll egentligen, utan man saknar ju att vara med i gemenskapen. Så sen kom jag ner tillbaka och då är jag ju assisterande den säsongen också.
Mm.
Sen är jag mäklare.
En utbildning du går under tiden här eller?
Ja, men jag har ju påbörjat den när under tiden jag spelade i Lugi egentligen. Jag har ju pluggat så jag var 20 och spelade i RIK i Göteborg. Men jag hade ju ingen aning vad jag skulle bli när jag blev stor. Men det var ju det att mäklarutbildningen fanns i Halmstad på distans, halvfart. Man var liksom inte ens tvungen att vara där mer än en eller två gånger per termin. Det passade väldigt bra. Jag kunde använda det jag hade pluggat redan. Jag var på någon sån nätverkslunch med en Bjurfors mäklare här på Grand Hotel. Det kändes jävligt stekigt att bli mäklare. Passade bra.
Mm.
Och då, ja, men varför inte?
Mm.
Det är lite räkmacka där också. Mm. Sen var det ju så att jag hade ju skrivit examensarbetet egentligen när jag låg inne på hjärtintensiven. Mm. Så jag har ju mina gruppmedlemmar att tacka för mycket där. Jag är inte superbidragande i sista fasen.
Kan du ta med dig liksom känslan från Veszprém någon gång när du kommer in i en stökig försäljningssituation?
Kanske någonstans i ryggmärgen. Mm. Men framförallt att man har träffat på så många konstiga människor egentligen som man har lyckats hantera för att skapa någonting som blir bra. Det, man kan inte säga vad det är eller vem det är, utan det är någonting som formar en under tiden som man idrottar.
Ditt förhållande till handbollen idag?
Jag har ju två döttrar, en 6- och en 8-åring. Jag har lyckats undvika att bli deras tränare än så länge. Nu är det ju mer barnomsorg istället för handbollsträning. Så de utmärkta ungdomstränare i Lugi som sköter det galant. Jag sitter mest och tittar på.
Mm. Men de ser ju att du sitter där bredvid.
Ja, nej, men jag...
Det är bara en tidsfråga.
Jag har ju fått vara med och styra upp ena sidan kanske när någon tränare är sjuk och sådär. Men nu är det lite paus från handbollen.
Men du sitter i elitkommittén?
Jag sitter i elitkommittén. Vi är ju lite kontaktpersoner åt spelarna i elitlagen. Mm. Sen har vi ju egentligen lite budgetansvar för att elitruppernas budget ska hållas och utnyttjas så effektivt som möjligt. Vi har ju inte sjöar att ösa ur.
Nej.
Så man får göra det bästa av det man har.
Mm.
Men det är ju ett glatt, ideellt arbete.
Mm.
Det är just nu... Som livet ser ut så är det ju det jag klarar av egentligen, eller som går att hantera.
Mm.
Så det just nu passar det superbra. Mm.
Vi pratade aldrig riktigt om, du spelar ju landslaget ett tag.
Mm.
Först ungdomslandslaget. Ja. Eller jag har det här, du gjorde tydligen 60 ungdomslandslagskamper.
Ja. Ja, men som sagt, jag var ju
253
ganska...
mål.
Ja. Jag var ju med från början. Jag var ganska stor, som sagt. Mm. Det var kanske inte bara därför. Men från JOU, där hade vi ju Per Johansson som tränare. Jag hade ju han när jag var B-pojken och sånt i kropps också.
Mm.
Sen var ju han tränare för J-landslaget och sen också för U-landslaget med Ingmar Linnell.
Mm.
Så vi hade ju, jag hade kanske lite räkmacka in där. Det vet jag inte. Nej. Men vi var ju relativt bra årgång kan man säga.
Ja, för ni har ett starkt mästerskap där, VM Brasilien.
Ja, det är ju kronan på verket. Det är ju VM-guldet i Brasilien.
En final som du vann.
Ja, faktiskt.
Ja.
Där blev jag skadad i sista minuten, i första halvlek.
Ja. Alltså det var någon annan, det var andra som fick gå in och ta.
Ja, Lukas Karlsson framförallt som styrde upp det där.
Mm.
Men det var ju superbra spelare. Ja, det var ju Kim Andersson, Jonas Larsson, Lukas Karlsson. Oskar Jensen var med. Lugi, Sebastian Geisler, är ju en gammal Lunda profil. Med mera.
Mm.
Ja, det var ju många som fortsatte sen sin utveckling. Så det var ju ett väldigt bra lag.
Häftigt.
Mm.
Och de ni mötte, var det folk som du sen stötte på?
Ja, det var ju, vi mötte ju Danmark i finalen.
Mm.
De hade ju Lasse Svan på högerkanten och Anders Eggert och Thomas Mogensen. Ja, det var ju, de hade också en bra årgång.
De hade inte tänkt att förlora den finalen.
Nej, och vi har ju förlorat mot dem som regel när vi var juniorer och sånt tidigare.
Vad var det som gjorde att ni vann då?
Nej, jag vet inte. Lukas Karlsson har löst det.
Det var att du blev skadad sista första halvlek.
Ja, det var väl det.
Men, och sen har du spelat i A-landslaget också ju.
Jag har varit med på väldigt många samlingar.
Ja.
Jag kan inte säga att jag spelar supermycket. Nej, men det var ju precis i generationsskiftet. Första landskampen, då var ju alla de här gamla uvarna med. Wislander och Staffan Olsson, Vranjes och Gensel. Alla de här gamla var ju fortfarande kvar, fast de var egentligen för gamla.
Mm.
Och sen kom vi som var
alldeles för unga.
Ja, så det, däremellan var det bara Bokvist egentligen som hade kunnat komma in i det här gänget. Så det var ju tomrum där när de blev gamla och dåliga, helt enkelt.
Mm.
Och sen var vi för unga och för dåliga. Så det var ju, det blev lite mellanmjölk där några år. Nu har det ju satt sig lite bättre. Men var med på många samlingar. Suttit mycket på bänken. Inte riktigt varit stöttepelare någon gång. Men var med i EM i Slovenien 2004.
Mm.
Som bara spelarna och deras föräldrar kommer ihåg. Det var väl både jag, Kim och Larholm var ju med i det här EM:et. Det var ju våra första riktiga landskamper. Men sen är det ju Lukas Karlsson och Larholm var ju med där. Vi spelade ju lite tillsammans som position. Men vi var ju lika gamla så det var. Det är bättre när de är med. Så det var kanske bra så.
Fantastiskt. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med.
Tack själv för att du fick vara med.
Det här var väldigt roligt.
Lycka till.
Tack ska du ha. Tack tillsammans.
Tack.
Ha det gott.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.